Du måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, de var helt...
jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Tisdag, varmt välkomna till Börsmorgon och välkommen tillbaka säger vi till er tittare som har varit med oss redan sen kvart över sju denna digra morgon.
Vilken tidig morgon, vilken intensiv morgon det har varit. Vi har redan pratat med sju bolag, får jag det till. Flera står på tur. Det är den 23 april. Vi sitter alltså på Börsmorgon och vi har summerat rapportmorgon med Oskar Ekman tillbaka i form av egen handlare och börsveteran Ulf Pettersson förstås, alltid med oss som DIs börsrecensent. Ska vi summera några intryck från morgonen? Så här långt du får börja.
Ja, allt känns ju lite mjukare än vad man har förväntat. Det är ingen klang och jubel någonstans. Lite förlåtande kommentarer tycker jag man läser här och där. Så att,
Nordnet inte... var väl klang och jubel?
Ja, Nordnet var väl skapligt. Det, ja, vi får väl se, men generellt sett så är det ju lite mer på den negativa sidan. Inga jätteavvikelser kanske.
Då får du sett någon bra rapport?
Jag säger lite som Oskar att det är inte... Munters är en stark rapport, en bra orderingång och sådär, och en resultatökning. Men det är klart att de har ju levererat tidigare kvartal, de liksom gjorde en omvänd vinstvarning för förra och sådär. Så de är ju inte riktigt i linje med, de är, överlag så är det ju svagare rapporter nu än vad det var i Q4. Och kanske särskilt idag då. Jag tycker Epiroc så att säga, det tappar lite rörelsemarginal och sådär exempelvis.
Jag tänkte att vi ska visa vår fantastiska skylt. Vi är ju stolta över den arbetsinsats vi gör idag. Vi började med Neobo 07.20 och vi kommer att köra på ända fram till 12.10. Det blir dock en paus efter VNV. Global Per Brilliot kommer att avsluta den här sändningen som tar slut någonstans kvart i 10, gissar jag. Så kör vi igång igen med JM, Afri och Epiroc bland annat 11.50 som något slags huvudnummer. Mm. Mycket gruva idag. Epiroc lite mjukare, Boliden är väl alltid lite mjukare.
Alltid något som har hänt. Ja, nej, det är alltid någonting som ingen har tänkt på, märkligt nog i Boliden. Det är lite sånt bolag.
Vi har ett klipp faktiskt. Vi pratade ju med vd Mikael Staffas tiden under morgonen, som ni såg såklart i skylten där. Innan vi går till Cibus så kan vi ju höra på en bit ur den intervjun.
Vi hade ju under första kvartalet ganska rejält dåliga priser och villkor. Sen har ju det ändrats under april. Det har varit en ganska bra utveckling för oss, men det syns ju inte i priserna för det första kvartalet. Också smältlönerna har ju gått ner rejält och är på låga nivåer under första kvartalet. Så det är klart att det är en annan verklighet i de här siffrorna än vad vi kanske ser när vi tittar på siffrorna idag, hur det ser ut. Så det är en viktig bit. Sen hade vi ju motigt på lite andra saker. Vi hade en rejäl vinter, för det som inte kommer ihåg, på minus 35 grader under lång tid i både norra Sverige och i Finland, vilket ju påverkade oss i januari. Och sen hade vi haft de här finska strejkerna som vi inte har kunnat göra speciellt mycket åt, som har påverkat oss. Så det har varit ett, på så sätt ett lite motigt kvartal, men vi ser ändå stora ljusglimtar i det här. Att våra gruvor har producerat bättre än på länge. Genomsättningen i Garpenberg är på väldigt bra nivå. Bolundrådet har producerat bra genomsättning i Aitik trots den kalla januari-starten. Så att, vi tycker nog ändå att det här är ganska bra.
Vill man ha mer Mikael Staffas så hittar man det på sajten di.tv, där kommer vi till slut. Såklart publicera alla dagens vd-intervjuer. Vi ska ge er en till nu och nu ska vi gå tillbaka till fastighet som vi pratat en hel del om under morgonen. Nu handlar det om Cibus, ett fastighetsbolag som riktar in sig på dagligvaruhandel och som dessutom rapporterar i euro. Man rapporterar ett förvaltningsresultat som blev drygt 12 miljoner euro. Det är upp något från i fjol, driftnetto som kommer in på 28 miljoner euro. Båda de här ungefär i linje med förväntan. Hyresintäkterna kommer in på dryga 30 miljoner euro. Vi har med oss den tämligen nya vd Christian Fredriksson på telefon. Roligt att ha med dig Christian. Stabilt och väntat. God morgon. Är det en rimlig sammanfattning eller vad säger du själv om första kvartalet?
Nej, men jag tycker det har varit ett bra start på året. Konsumenter fortsätter att handla mat, säger jag, och vi fortsätter att convert food into yield, som vår eminenta slogan säger. Så Så det, jag tycker det har varit ett stabilt kassaflöde på alla sätt. Som ni nämnde, där hyresintäkten upp 3% drivet av indexhöjningar. 99% av våra hyresval är just indexreglerade. Driftnätet upp 2% och då förvaltningsresultatet upp 4%. Så att det är ett bra, stabilt start på året. Vi externvärderar ju alla våra fastigheter varje kvartal och det är inget vi kan påverka. Som ni säkert har sett så har vi då realiserat värdeskrivning där om 1,2% cirka. Och det beror på lite, generellt högre, något högre avkastningskrav i marknaden och då som jag skriver vd-ordet en fastighet i Finland är en enda fastighet. Och, ja, men vi kommer ju måla till fastighetsmarknad som ni alla vet så att säga och vår fokus framåt är ju på det vi kan påverka. Och fokus på år och nu på kvartalet, då jag tycker vi har gjort bra. Vi har ju fortsatt med en bra ongoing business. Vi har låg vakans, men gjort ett par bra uthyrningar. Och fokus har ju varit, som ni kanske följt med i våra pressrelease, har ju varit finansiering nu i första kvartalet och finansiering då på bondmarknaden. Och det är ju tre nyemissioner, obligationsnyemissioner vi har gjort. Temat var ju att i förväg adressera de obligationsförfallen vi hade 2024 och 2025. Så att liksom agera proaktivt och skapa stabila kassaflöden, det är det vi har försökt göra. Och med obligationer har vi skapat liksom lägre och längre, det vill säga längre löptid och lägre marginal genom de här operationerna. Så att nu i nästa förfall i praktiken då när vi har, och om vi väljer att lösa ut alla obligationerna, det är ju februari 2027. Så att nu tittar vi framåt på att fortsätta att växa intjäningsförmågan på aktien som nu växte för tredje kvartalet i rad, vilket är glädjande. Och så fortsätter vi skapa vårt stabila kassaflöde.
Jag vill gå tillbaka till finansieringen, Christian. Du nämnde det där om obligationerna som ni emitterat på ganska kort tid. För det här var ju storyn om er under fjolåret, att ni hade flera som förföll i närtid. Hur, och du har kommit in som ny vd, hur trygg är du med finansieringen och situationen just nu?
Nej, men jag tycker att om vi börjar med obligationsmarknaden där så visar den ju en väldigt styrka här för oss under första kvartalet. Vi börjar ju i januari när vi blev approcherade av marknaden att göra den här emissionen eller nya bonden då på 400 punkter, vilket var det lägsta marginalen vi någonsin haft med tanke på löptid. Och sen följde vi upp här i mars med ytterligare då två emissioner och på ännu lägre nivå. Då gjorde vi euro en ny 400 punkter, men då på 4 år. Det är den längsta obligationen vi har haft. Så jag tycker det visar stödet det finns för våra affärsmodeller och vårt underliggande kassaflöde i obligationsmarknaden. Och när det kommer till seniorbanker så jag har jobbat med livsmedelsfastigheter i många år. Jag har varit fastighetsbank över 20 år, men framförallt 7 år på ICA-fastigheter och jobbat med den finansiering vi hade där i våra given, eller i bolaget given. Och seniorbanker kan man ju säga, och det gäller även nu, gillar ju den här typen av fastigheter. Stabila kassaflöden, väldiversifierade portföljer med liksom flera hundra tillgångar. Stabila kassaflöden, stabila hyresgäster som, liksom, som är en del av liksom samhället.
Ja, hur, dagligvaruhandeln då? Ja, som du säger, stabil verksamhet. Eller hur ska man se på synen kring på vakanserna? De har legat ganska stabilt.
Och det är min bild att de kommer fortsätta ligga stabilt. För att de inneboende i just dagligvaruhandel, det är ju att de här lägena är väldigt stabila. Alltså, livsmedelsbutiken och dagligvarubutiken, de finns ju kvar i decennier på varje plats. Om man bara tänker tillbaka till sig själv och de butikerna som fanns när man var yngre. Många av dem finns ju kvar. Det stora skiftet hände ju för flera decennier sedan när man gick liksom från specerihandel till supermarket. Sen dess har det liksom marknaden varit att stormarknaden och hypermarketen har kommit och den var ett tag väldigt, väldigt stor, framförallt i Europa, var man uppe på enheter på liksom 20 000 kvadrat. Så stort gick det aldrig i Sverige. Det fanns ju stormarknad ett tag som vi vet. Men sen har det krympit ner runt liksom, nu är även nya stormarknader en bit under 10 000 kvadrat. Så att det jag tycker är bra med livsmedel och dagligvaruhandel är att fastigheterna består men innehållet kan ändras. Varje dag så kan den livsmedelskedja som är på plats, de kan ju ändra sig och sitt prisvärdeskoncept eller ändra sitt förhållande till de lokala kunderna för att locka in och anpassa sig till den lokala marknaden hela tiden. Så att, jag tycker det är spännande tillgångslag och det är jättekul att vara tillbaka för mig personligen då med livsmedelsfastigheten.
En filosofisk fråga på slutet och tyvärr måste jag be om ett kort svar. Det pågår ju ändå en digitalisering av handeln. Ser du inte ett hot på sikt mot stora butikslokaler som ser ut så som de alltid har sett ut när människor ändå förändrar sina shoppingmönster eller mathandelsmönster?
Nej, men det är absolut att digitalisering pågår. Vi blir bortskämda varje dag som konsumenter. Att liksom Netflix fungerar likadant på min iPad som på min TV som på min telefon. Alltså man blir ju bortskämd helt enkelt. Och det där jobbar ju livsmedelshandlare med att anpassa sig mot i den fysiska butiken. Augmented reality och hitta lättare i butiken och vad det nu kan vara. Men också då på e-handelssidan, att man faktiskt kan klicka hem sina varor och hämta dem i butik. Min bild av e-handeln är att det är väldigt svårt att få lönsamhet i våra nordiska länder, egentligen i hela världen, med tanke på liksom hur dyrt det är att plocka och frakta hem saker och ting. Men min bild är att just i de nordiska länderna så är liksom den modellen med ett välfungerande butiksnätverk som en distributionsnätverk också väldigt välfungerande och vägen framåt. Och där ligger ju våra fastigheter helt rätt.
Intressanta tankar. Christian, du får utveckla dem vid ett senare tillfälle. Stort tack för att du är med den här gången och kommenterade Cibus första kvartal. Lite av en småspararfavorit, detta fastighetsbolag som en av de få aktörerna där ute som faktiskt månadsutdelar och gjorde det även under fjolåret när man också tog in pengar för att lösa obligationerna.
Just det. Det var lite speciellt ja. Sådär. Man brukar dela ut vinst och inte emissionspengar. Men det är klart, det är viktigt att hålla i månadsbetalning. Tar man den här så är det faktiskt en ökad förvaltningsintäkt. Det är ju, har vi inte sett, kommer nog inte få se så många fastighetsbolag som gör. Men de har nog inte riktigt upp några förväntningar att se här utan är 10% under på förvaltningsresultatet. Men ja, vi får se.
Vi kan väl fortsätta på spåret fastigheter. Vi har ju fått fler rapporter. Vi inledde ju faktiskt hela rapportmorgonen med Neobo. Sen har även Wihlborgs kommit. Och sen har väl Corem rapporterat, Gabbe?
Corem har rapporterat. Det var sämre siffror vid en första anblick förstås. Intäkterna på 940 miljoner att jämföra med 1,2 miljarder för ett år sedan. Driftöverskottet på 578 också väsentligt lägre, även förvaltningsresultatet. Däremot så är ju Rutger Arnhult, som man brukar vara, framåt lutad. Han ser små goda tecken i finans- och kapitalmarknaden som vittnar om att bättre tider kommer. Det hörde vi ju från föregående bolag också, apropå obligationsmarknaden, att den har värmt upp. Så att det är lite mysigare på fastighetsmarknaden, på marknadssidan i alla fall.
Jo, det är det. Fast vi... Fortfarande så kommer ju räntorna stiga här. Det finns ju en fördröjningseffekt där förstås som kommer pågå ett tag. Tar vi Corem då så är det ju förvaltningsresultatet 140 miljoner sämre det här kvartalet mot Q1. Det är 40% ungefär. Så det kommer vara väldigt få fastighetsbolag som ökar resultatet det här kvartalet.
Vi berömmer ju Corem för att man har sålt av tillgångar, men det är lätt att glömma ibland att när du säljer av tillgångar så minskar ju vinsten också.
Absolut.
Mm. Några tankar kring fastigheter?
Ja, ränteduationen är ju fortsatt i fokus såklart, men det har ju tinat upp och det går vi ett år tillbaka i tiden så var det ju nästan istid. Så att det är såklart att det ser bättre ut på obligationsmarknaden och möjligheter som företagen har att finansiera sig eller omfinansiera sig nu. Mm.
Kan vi säga några ord om Hemnet, om vi går från fastigheter till lägenhetsförsäljningar fortsatt? Det är väl också ett glädje. Hemnet var väl en stark rapport får vi säga.
Det var ju på liksom lite vilket nyckeltal vi väljer här, men tar vi ett EBITDA-resultat så ökar det från 87 till 120 miljoner. Marknaden hoppas på 127, så det är en rejält vinstlyft. Men inte riktigt i nivå med marknaden kan man väl säga då.
Nej, börjar komma ner på den där rapporten som aktierna handlats in i också med tanke på både värdering och hur siffrorna såg ut. Mm.
Men som ni vinner på, fina siffror fortsatt från Hemnet även om man kanske inte nådde dem väldigt... förväntningarna och ett högt värdering också på bolaget.
Negativa bemötanden på de flesta rapporter vi pratat om. Är det en rimlig gissning?
Ja, det är en rimlig gissning tycker jag. Nu får vi se, det är precis bara några sekunder kvar. Hemnet ser ut att öppna ner 20% här, men det kan nog ändra sig mycket innan det ställs fortfarande kurser. Men ja, vi får se.
Men Nordnet går väl upp?
Ja, precis. Nordnet. Men det är inte konjunktur och kommer en vinstökning på 11% här.
Med det så summerar vi att klockan har slagit 9. Det är dags att gå till Sofie Grasper i Studio 2.
Ja, Stockholmsbörsen öppnar över nollan och stiger ungefär 0,3% precis vid börsöppningen. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Getinge i toppen som stiger 2%. Även Electrolux är upp över 1%. I botten däremot sitter vi Handelsbanken och AstraZeneca som båda har lätta nedgångar. Och vi har ju många rapporter idag. Jag tänker vi börjar med gruvutrustningsbolaget Epiroc som rapporterar något under förväntan. Och aktien tappar 3% precis vid börsöppningen. Större tapp ser ut att bli för Boliden, men där får vi vänta på avslut. Kan i alla fall säga att de hade lägre omsättning än väntat. Och nätbanken Nordnet ökar intäkterna och rörelseresultatet. Aktien stiger 6% precis vid öppningen. Även Munter stiger upp nästan 8%. Klimathanteringsbolaget rapporterade lägre nettoomsättning än väntat, men bättre marginaler. Och Hemnet ökar omsättningen och rörelseresultatet, men resultatet kom under de högt ställda förväntningarna. Och Hemnets aktie backar 5,5% ungefär. Och på tal om hem så bostäder, Vileborgs förvaltningsresultat kom in över förväntan. Och aktien rör sig mest i sidled. Lägre intäkter och resultat för fastighetsbolaget KRM som backar 3,5%. Backar gör även byggjätten JM som är ner 3%. De hade ju lägre omsättning än i fjol, men det var över förväntan. Och Neobo mer än halverar förvaltningsresultatet, men kallar resultatet för missvisande. Aktien backar i alla fall 5,5%. Fastighetsbolaget Cibus skruvar ner värden på fastigheter och resultatet kom in på minus. Aktien backar 1%. Större neråt rörelse är det för Tobii Dynavox som tappar 2-siffror precis vid börsöppningen, trots att de ökade intäkterna och resultatet. Och så var det ett förlustkvartal för Byggmax. Aktien den backar närmare 5%. Men i kort så många nedgångar för de rapporterade bolagen, men Stockholmsbörsen i stort den stiger 0,3%.
När Sandra öppnade sitt paket från Amazon började hennes hjärta slå snabbare. Vattentätelse i D-skärm och pulsmätning. Den här aktivitetsklockan var första plats i Sandras hjärta för sin kvalitet och sitt pris. 5 stjärnor från Sandra. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja, en glad börs på det stora hela, men många rätt intressanta rörelser att snacka om. Alex, var ska vi börja?
Jag vet inte, det var ju nästan idel nedgångar, va? Ska vi börja med störst gå först och börja med OBC 30 och Epiroc och Boliden som båda tappar 2-3% respektive 6% för Boliden.
Gruvligt.
Gruvligt. Och då är vinsten 10-12% lägre än förväntat, justerat för deras processlager. Och, ja, sen så ser det ju bättre ut inför andra kvartalet, så Staffas tillåt, men aktiemarknaden har ju dragit upp den där redan tidigare ganska rejält sista månaden på stigande kopparpriser, men de fanns ju inte med i den här rapporten, utan ja, så är det väl. Det är väl lite de som har ägt aktien tar hem vinst idag.
Och sen så var vi inne på, Hemnet var ju, ställdes kursen ner, blev inte lika brant, men ner nästan 5%, och Tobii Dynavox har vi inte hunnit prata om, vi pratade med dem tidigt i programmet, också en sån där högt svävande värdering på bolaget, ner kraftigt i öppningen här, 13% just nu.
Ja, också, man får se lite här hur bolagen reagerar på rapportbarn, beror på ett antal faktorer, inte minst hur den har gått, hur aktien har gått utläggt strax innan rapporten kom. Och tar vi Tobii Dynavox, så stod de i 45 kronor när förra Q4-rapporten kom. Den stod i 60 den här morgonen när den här rapporten släpptes. Och jag tycker att rapporten, vinstökningen är ju god, men rörelsemarginalen hade man nog hoppats vara lite mer, och då blir det en 12-15% på det här. Så kan det bli. Tar vi istället Munter, som faktiskt är dagens vinnare, då en uppgång på 8% hittills, så har den gått ner från 200 till 170, så den har tappat 15% sista månaden, och då är det liksom lättare att överraska positivt. Och där är väl, som du var inne på, Oskar, innan vi sände här, rörelsemarginalen 14% är ett stort fall framåt och en bra kassaflöde också.
Vi har ju faktiskt haft med oss Munters nu på morgonen. Jag tänkte att vi ska titta på ett litet klipp bättre marginal och orderingång än väntat. Men ändå en väldigt stark reaktion det här utifrån vad vi såg.
Ja, det får man väl säga. Men det är väl också... Man väljer ju vad man fokuserar på och marknaden är ju rätt positiv och har varit rätt positiv väldigt länge. Och bara om man tittar på hur den svenska marknaden har stått sig kontra den nedgång vi har sett i USA senaste veckan, 6-7 dagar ner. Det har inte synts i Stockholm till exempel. Så att du har ett positivt tolkningsföreträde. Här grottar du fram en marginalförbättring. Perfekt.
Bolaget är en vinnare på AI-trenden. Vi pratade tidigare med vd Claes Forsström om utvecklingen inom datacenter och AirTech. Delsamtalet lät så här.
Det är fantastiskt att se vilken uttaktning datacenter har. De levererar en marginal som är rekordhög. Och AirTech har väl haft lite motvind i Europa, men nu trycker på orderingångsmässigt. Så att, nej, men jag tycker att det känns bra.
Det känns bra. Det känns säkert ännu bättre nu med den här kursreaktionen. Hela den intervjun förstås på di.tv. Det gäller samtliga samtal vi har fört hela morgonen. Avslutande tankar om Munters innan vi går vidare.
Att de ska då hitta på någonting kring foodtech.
Det får vi vänta på lite.
Ja, lovade halvårsskiftet. De tog 25 miljoner kronor i olika konsultkostnader kring det där. Så då börjar det väl rycka närmare det, får man anta.
Kan man fråga sig om det är ett bra tecken. Viaplay har vi inte pratat om så mycket idag. Var ner 10% i den tidiga handeln.
Precis. Står i 70 öre nu. Gör en förlust på 473 miljoner, 325 miljoner senast. Har en organisk tillväxt i kärnverksamheten, skriver man 6% här. Men det räcker tydligen inte. Men sen får man inte glömma bort att det är en sån här... frimärksaktier på riktigt och de kan röra sig väldigt, väldigt mycket också.
Det finns många aktier via Play nu. Mm.
Det finns många aktier via Play men inga som vill köpa.
Ja, väldigt många nyköpta också. Då är tålamodet kanske inte lika långt med den utspänningen som var i det här bolaget.
Men det var som hände med abonnenterna, när, alltså kunderna, när man slussar ut matcher och annat. Det här kan jag ju ingenting om. Men vad jag förstår så blir man av med rättigheter på löpande band och får mindre och mindre gediget utbud.
Ja, man har förlorat flera rättigheter. Amazon har köpt några. Nu säger jag kanske fel om jag säger att det är Disney som också har köpt några fotbollsrättigheter senaste tiden. Hörrni, vi får några mejl om bolaget NetInsight. Tyvärr dåligt uppsjungen på detta bolag. Jag noterar att aktien tappar så det är 6%. De har kommit med rapport. Det har blivit lägre resultat det här kvartalet jämfört med i fjol. Kom in på dryga 10, knappa 11 miljoner kronor här. Och en rörelsemarginal som också viker något, 7,4%. En omsättning däremot som ökar, en försäljningstillväxt på 12% i kvartalet. Men marknaden hade kanske hoppats på något annat, som sagt, ner 5% på den rapporten. Jag vet inte om någon vill tillföra något på NetInsight, men de har i alla fall sagt det till våra
Vi kan väl bara
tittare.
Beklaga
ja,
att,
det kan vi
att vi inte
göra.
Hinner med alla rapportörer som vi skulle vilja få med i det här programmet. Vi tycker själva att vi får med väldigt mycket, men det är alltid någon som inte får plats. Det beror ju väldigt mycket på storbolagen själva som rapporterar samma dagar som varandra. Tackar vi till Technion som brukar rapportera på lördagar. Ett trevligt undantag mot...
Ett sånt där tips man kan ta med till de som jobbar med sånt är väl att måndagar då är det väldigt tomt i listorna. Så vill man synas får man komma på måndagar istället. Men då har vi inte rapportmorgon men väl börsmorgon.
Men sen är väl också när man tittar på de här NetInsight är ju med all respekt lite mindre bolag. Och de brukar ju komma lite senare generellt vilket är också ganska skönt. För då hinner man dissekera de bolagen på ett annat sätt. Jag tycker det är mer komplext i de små bolagen. De mindre genomlyser, färre som följer dem. Läser man på ordentligt på NetInsight så kan man vara den som kan bolaget bäst i hela marknaden. Och det är såklart att man har en väldig fördel när man tittar på de minsta bolagen i marknaden om man läser på ordentligt. Så att jag tycker att det är ett bra tips till alla att titta på de här små bolagen om man nu är intresserad av att handla bolag. För att då hamnar man kanske i sin egen gunga på ett annat sätt.
Hörrni, jag nämnde Technion som rapporterar på lördagar ibland, dock inte idag. Man kan notera också att aktien är ner 3,3% och att vi har med oss Johan Stene. Ska vi börja med att säga varmt välkommen. Berätta om din lördagspolicy och hur du brukar resonera och varför ni rapporterar idag.
Ja, hej. Vi brukar rapportera på lördagar när vi inte har stämma som vi har idag.
Aha.
Så att, vi tänkte att det kan vara bra att vi har släppt kvartalet när vi ska prata med våra aktieägare. Annars är lördagar bra tycker jag, för då har alla samma chans att läsa på lite som ni var inne på. Man har man lite tid att sätta sig in i och grotta in sig i detaljerna innan börsen öppnar på måndag. Så det är väl mer det.
Ja, jag tycker det är jättebra. Välkomna, uppmana fler att följa er i detta avseende. Ska vi prata lite om rapporten också. Rörelseresultatet på 35,8 miljoner minskar. Även den organiska tillväxten är väl negativt. Kan du ge mig en summering?
Ja, vad ska jag, det är ju en tuff period. Vi har kämpat på ganska länge. Även Q3 var ju svårt. Det är väl egentligen det som jag försöker skriva lite i vd-ordet också, att dels så är det ju en tuffare marknad generellt, sen så är vi själva skuld till vissa saker. Det är väl, vi har ett par bolag som kämpar väldigt bra där, som bygger trähus. De har ju haft tufft väldigt länge nu och jäklar vad de sliter. Sen har vi andra branscher då, vi är ganska diversifierad i våran grupp, så vi säljer ju produkter i de flesta industrinischer, och då har vi ju saker som håller emot. Ja, det är fint att slänga sig med elektrifiering, men egentligen allt som har med elnät och elutbyggnad att göra går ju fortsatt väldigt starkt. Vi har några bolag också som vänder sig till försvar och försvarsindustri där det också är väldigt starkt. Men generellt kan man säga att från i höstas någon gång så har vi känt i många branscher att det är lite svagare orderingång, även om det faktiskt förvånansvärt överlag är ganska bra. Men vi har kämpat med helheten, för att vi har flyttat ett par större verksamheter där vi inte har riktigt fått igång produktivitet och effektivitet igen efter flyttarna. Det kommer ju såklart bli väldigt bra när det är klart, men där har vi en liten bit kvar. Ja, för att inte näsla in mig för mycket så kanske jag stannar där. Men generellt så är det ju ett tuffare klimat att bedriva affärer i. Men i det stora hela så är jag fortsatt ganska förvånad över att vi står emot på helheten ganska bra. Men sen är vårt resultat just det här kvartalet ganska nedtryckt av lite bokföringstekniska abrovinker som jag försöker ta upp också. Något som jag inte så ofta gör, men som jag tar upp lite i vd-ordet om man vill läsa lite mer om det.
Ett väldigt trevligt. Du fick du beröm för att ni rapporterar på lördagar. Ni har gett uppfriskande och frispråkigt vd-ord också. Nu ska du också få kritik eftersom man ska fördela graserna jämnt. Eller ni har fått kritik kan jag väl säga rörande er kommunikation. I samband med förra rapporten så var det turer kring en försäljning och huruvida transaktionschefen var insiderregistrerad eller inte. Vi har också haft en styrelseledamot som lämnade på dagen efter förra rapporten. Har du någon kommunikationsreflektion ifrån er sida?
Ja, det är klart. Man vill ju vara duktig och transparent och öppen. Vi har liksom ingen annan ambition. Vi vill ju vara bra på det vi gör. I det här fallet så har vi tolkat regelverket så att de som från tid till annan har tillgång till insiderinformation och kan fatta ledningsbeslut, de är på listan över personer i ledande befattning. Och där finns ju vårat bolag, styrelsen, jag och den CFO som vi haft tidigare. Och det är så vi har gjort tolkningen, så att det finns inga andra på moderbolaget som står med på den här PDMR-listan, och därav så har de människorna ingen möjlighet att rapportera vare sig när de köper eller säljer aktier till Finansinspektionen. Och det är vår tolkning av den lagstiftningen. Sen när vi släppte rapporten så hade vi ju varit då i en stängd period ett tag. Så det var första tillfället vi hade på en stund att genomföra den affär som jag och Daniel hade gjort upp helt enkelt.
Okej, så det jag ville vara ute efter, det har inte förändrats. Han är fortfarande inte insiderregistrerad.
Nej, det finns ingen skillnad i mina medarbetares befogenheter från tidigare, utan det är jag som i den operativa verksamheten som fattar ledningsbeslut.
Vet du om han sålde aktier inför den här rapporten?
Han har ju inte... Nej, alltså, jag, det, Nej, det har han inte gjort. Det som är väl att han sålde ju inte aktier inför den rapporten, utan han, den transaktion han gjorde var ju gjord i slutet på november och början på december, så det var ju inte i samband med rapporten som släpptes i mitten av februari.
Bra, tack för det förtydligandet. Ledsen att jag drar upp gamla.
Nej, absolut, det går jättebra. Det är ju som sagt, som jag nämnde, att vi vill ju jättegärna vara duktiga på att ha transparens och att det ska vara tydligt vad vi gör och så, men det är svårt också. Ja, vad ska jag säga? Vi har försökt läsa och tolka det regelverk som finns, och så har vi försökt gå på det. Så det har ju inte, vår tolkning av det har ju inte ändrats fram till idag, utan så ser det ut idag fortfarande.
Och min grundinställning är att det är väldigt roligt att ha dig med i programmet har inte ändrats heller. Tack för svar på frågor och för ditt tålamod, Johan Stene. Och lycka till i den kärviga miljön, får vi säga. Har vi någon teknionspaning här i studion?
Jag är inte uppsjungen om deras rapporterbolag.
Lite mindre konglomeratbyggare än av många på Stockholmsbörsen. En del byggexponering i det här bolaget. Vi har en video på tur, kommer snart. Mm. Vi kan väl säga lite grann, vi kan väl snacka lite byggrapporter.
Det kan vi väl göra. En video är en av de som, det är många som handlas ner idag, men tappar sådär 5%, och det såg ju inte så ljust ut i rapporten. Man har en omsättningsminskning på 14%, organiskt är det nog förbi 20%, och dessutom så noterar jag att det, vi vet att det är tufft här i Sverige och Skandinavien, men det lyfts fram i Fredrik Müllers nya vd-ord som är ny på posten som var någon vecka, att Östeuropa verkar ha bromsat in totalt här i kvartalet, ner dryga 40%.
Just det, det är väldigt stor skillnad. Däremot så är e-handeln faktiskt upp och stigande rörelsemarginal där, så det är en blandad rapport, men överlag så är det rejält ner på vinsten. Mm.
Vi har strax med oss en video. Vi gör så här, vi går ut till Sofie Gräsberg då. Vi har pratat om Inwido, Sofie. Ta oss igenom vad som i övrigt händer där ute på börsskärmen.
Det ska jag göra. Jag börjar med att säga att Stockholmsbörsen fortsätter att stiga ungefär 0,5%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi H&M i toppen som stiger 2,5%. Även SBB är upp över 1%. Och Getinge stiger omkring 1,5%. De har ju fått köpstämpel av Handelsbanken och höjd riktkurs av flera banker. Ska sägas att de har utdelning idag, men stiger ändå tydligt. I botten av storbolagslistan däremot så hittar vi Boliden som backar lite drygt 2%. De hade ju lägre omsättning än väntat. Och gruvutrustningsbolaget Epiroc rapporterar något under förväntan. Aktien backar nästan 2%. Nätbanken Nordnet däremot ökar intäkterna och rörelseresultatet. Aktien stiger hela 8% så här 17 minuter in i börsdagen. Stiger gör även Munter som upp tvåsiffrigt. Klimathanteringsbolaget rapporterade lägre nettoomsättning än väntat, men bättre marginaler. Hemnet ökar omsättningen och rörelseresultatet, men resultatet är under de högt ställda förväntningarna och Hemnets aktie backar 7%. Och på tal om hem så fastigheter, lägre intäkter och resultat för fastighetsbolaget KRM som backar nästan 6%. Och på fastigheter så är det bra med fönster. Fönsterbolaget Inwido halverar rörelseresultatet när den organiska försäljningstillväxten backade tvåsiffrigt och aktien är ner 4%. Backar gör även Tobii Dynavox som backar 6%. De ökade däremot intäkterna och resultatet. Och lägre marginal för Technion som såg en negativ organisk försäljningstillväxt och aktien backar 3% ungefär. Och stor förlust, nästan dubbelt så stor än som väntat för Viaplay som nu backar omkring 9%. Och utanför rapportfloden så kan nämnas att Truecaller inför aktieutdelning och 25% av vinsten ska delas ut. Den aktien stiger idag 7%. Men i kort, Stockholmsbörsen är ändå i stort muntert och stiger 0,5%.
Glad börs på det stora hela, starkt på Wall Street igår, fortsatt muntert, särskilt för munters. Men jag måste be om ursäkt, tror jag. Jag hånade ju Oskars tradingstrategi för Boliden tidigare i de här sändningarna. Jag minns inte om det var i Börsmorgon eller i Rapportmorgon tidigare.
Det kan ha varit väldigt tidigt, grusigt i ögonen där, i maskineriet till ditt försvar.
Ja.
Nej, men det var ju en rapport som var som vanligt färgad av väldigt mycket engångsrelaterat som ingen kan förutspå, verkar det som, i Boliden, och underliggande trend i metallpriser och valuta finns ju kvar. Vilket gör också i ljuset av hur bra den har gått. Det har varit en konsensus lång under en period, så finns det ju folk som vill köpa den här aktien. Om den kommer ner rejält, och det gjorde den, öppna på 323 eller 325 kronor och nu var den på 330 lite drygt alldeles nyss då. Så att för den som är en aktiv trader i det här, det är ju mumma med såna här rörelser.
Stora initiala rörelser som sen reverseras.
Alltid roligt att handla om stora rörelser, det är väldigt farligt också ska man ärligt säga, för att du hamnar fel ibland och då blir det väldigt fel, för då blir det en uppförrörelse minus 20-25% som vi såg för några kvartal sedan när det blir dåligt. Så att det här är ju för den väldigt kortsiktiga och den som är intresserad av att handla väldigt mycket. Men man kan läsa väldigt mycket i graferna och det är det som jag ägnar mig väldigt mycket åt. Där har ett starkt momentum i den här grafen. Jag kan ta H&M som ett bra exempel på sin rapport som gick från 150 till 180 på rapporten. Det är en stor rörelse. Kommer en rekyl på det, för folk vill ta hem vinst. Det är ingen konstigt med rekyler på sådana rörelser. Och nu sätter vi en ny topp idag. Ett par veckor senare. Du har väldigt bra sannolikheter att handla de här aktierna.
Vi ska snacka en video snart, men jag är väldigt nyfiken på begreppet Uffe-rörelse. Jag tycker Uffe brukar leverera ganska konsistent.
Nej, men det är de här stora rörelserna som vi såg de senaste kvartalerna. Vi har haft väldigt stora rapportbesvikelser framför allt. De har vi inte riktigt sett i den här marknaden. Så att det var ju Uffe som nämnde det i morse, så att då blev det epitetet där. Jag ber om ursäkt, Uffe, om du inte vill förknippas med de här 20% i nedgångarna.
Men någon som rör sig faktiskt idag. Vi har inte haft, det är 10% som är liksom, verkar vara max här, men Nordnet är ju uppe där, nästan är uppe 8% här på en rapport som slog förväntningarna en 5-6%. Avanza hade kommit veckan innan med en bra rapport, så det kan inte liksom varit en superöverraskning att det skulle bli bra från Nordnet. Så det är intressant, den är faktiskt börjar närma sig till och med all time high. Avanza ligger ju långt under all time high här, men Nordnet är bara några få kronor ifrån, så en rejäl rusning på den rapporten.
Mm. En av få rapportvinnare idag. Uffe-rörelse ska vi lägga på minnet till framtida rapportsändningar. Ingen sådan i en video, men den handlas alltjämt ner. Nu ska det handla om det bolaget som alltså släppte siffror i morse. Nettomsättningen minskar med 14%, organiskt 21%, sa vi förut. Resultatet det närmast halveras, med andra ord också så pressas marginalen. Och så har vi då nya vd:n Fredrik Möller med oss. Det är vi glada för, men du får en ganska tuff start. Fredrik, tufft mottagande. Ledsen för det. Hur summerar du själv starten på året?
Ja, hej. God morgon till att börja med. Jo, men givet omständigheterna så tycker jag att det är i grund och botten en ganska stark rapport. Den är i linje med vad vi kommunicerade på kapitalmarknadsdagen och i bokslutskommunikén för Q4. Det är ju markanta volymnedgångar, framförallt på nybygg och framförallt då i Sverige och Finland. Vi får ju nästan gå tillbaka till 1990-tal i Sverige och 1940-tal i Finland för att hitta motsvarande nivåer. Och givet det så tycker jag ändå att vi har jobbat på väldigt, väldigt bra. Och då har vi ändå inte medvetet tagit ut ännu mer kostnader, för vi vill ju ha kapacitet och kompetens kvar till när det vänder. Och redan i sommarmånaden här så brukar det ju vara bättre än Q1 som typiskt sett är vårt svagaste kvartal.
Just det. Du är inne på det då, men hur lyckas ni hantera den här vikande efterfrågan? Hur utvecklas produktionskostnader och vad kan ni själva göra kring kostnadssidan?
Ja, men till att börja med så har vi ju bibehållit mycket av våra marginaler och lyckats hålla upp priser och jobbat väldigt bra med inköp på materialsidan. Sen vad det gäller personal så har vi ju givetvis dragit ner. Vi har agerat ganska agilt och ganska snabbt. Men det är någonting som ligger i grund och botten i vår modell sedan länge. De som har följt bolaget sedan länge tid vet att vi är väldigt duktiga på att parera. Och sen samtidigt som sagt så hade vi teoretiskt kunnat göra mer för att liksom rädda marginal. Men vi måste vara redo och bibehålla nyckelkompetens för det som komma skall.
Du nämnde den tuffa marknaden som ni ser i Östeuropa, men till det positiva i rapporten. Vi noterade att det var en positiv utveckling inom affärsområdet e-commerce. Kan du utveckla det?
Ja, men det är det. Konsumentsidan och renovering i framförallt då e-commerce och även i Danmark som ligger före övriga skandinaviska och nordiska länder. Där ser vi ju definitivt en ljuspunkt, så det är väldigt glädjande. Danmark har ju som land, ligger lite före Sverige, lägre räntor, lägre inflation. Och det är klart att vi hoppas på räntesänkningar i Sverige och övriga länder också, som jag tror skulle kunna ha en psykologiskt positiv effekt för de som är sidelined och avvaktar med att trycka på knappen för vissa projekt just nu, att man kommer igång med framförallt nybyggnation. Sen har det ju varit en, jag behöver inte påminna alla om vilken kall vinter det har varit, och sen har ju påsken givetvis också legat i Q1 i år respektive Q2 förra året, så att det är lite skillnader, men du har helt rätt i att ljuspunkterna är på konsumentsidan.
Nej, men det kalla vädret har vi pratat en hel del om här inne i studion denna morgon. Men spännande det du säger där om vad ni ser på konsumentsidan och i Danmark. Vågar man tolka det som en förlöpare om vad förhoppningsvis vad som ska ske framgent om du ser om framtiden?
Ja, det är ju extremt mycket osäkerhet givetvis, både i det geopolitiska läget och sen kring räntor och liknande. Men vågar vi ändå säga att Q2 har börjat positivt. Och sen är det väldigt tidigt att säga att det kommer fortsätta så. Men Q2 är typiskt sett i en mer säsongsbetonad marknad. Så är Q2, Q3 och Q4 betydligt starkare än Q1. Men ja, vi har fått en bra start på Q2.
Bra start på Q2 och också en lite bra återhämtning i aktien ser här under intervjun. Tack så mycket Fredrik Möller för att du var med här och kommenterade kvartalsrapporten. Aktien går från minus 5 upp till minus 2,5, nu tappar den lite bara för jag sa så. Ja, en vd som är i en utmanande miljö ändå är tämligen nöjd med vad man lyckas åstadkomma här i kvartalet.
Ja, och det är ju liksom, det här är ett ganska litet kvartal. Det är ju ändå ett vinterkvartal, utan det ska ju bli liksom bättre ju längre det blir så att säga då med försäljningen här. Ja, det är klart det inte är lätt, men de håller ändå i bruttomarginalen på många områden, inte alla, men och det är kanske viktigt i det här läget att man inte så att säga, utan man försöker ändå dra ner produktionen istället för att försöka sänka priserna, för det är liksom, det tror jag inte hjälper den här marknaden, för den är så genomsyr på något sätt, och då är det svårt att komma tillbaka och börja höja priserna egentligen. Jag tror att strategin är att försöka övervintra men ändå med liksom en goda bruttomarginaler.
Vill du flika in något där? Det verkar som att marginalförsvar är ett återkommande tema i den här rapportsäsongen.
Absolut, och man ser också att rörelserna är ganska förlåtande. JM är också, handlas ju ganska positivt får man ju säga, i förhållande till vad de siffror som kom ut. Så att jag tycker ändå att det är ganska positiva rörelser i förhållande till vad som rapporteras. Och sen är vi tillbaka lite i det här marginalgnetet. Det hade vi ju väldigt många år, marginalgnet. Sen har vi haft en liten annan miljö här på slutet, men marginalgnet är ju, det är ett vinstkoncept någonstans. Mm.
Ett vinstkoncept som börsen gillar. Vi visste väl kanske att det var motigt i byggsektorn. Å andra sidan, det kanske bidrar till att...
Ja, absolut. Men samtidigt har ju bolagen gått ganska bra. Alltså, JM har ju gått rätt okej på slutet. Även Inwido har gått rätt okej i förhållande till EV-tjänst. Så vi har gjort en tjuvstart på ett nytt ränteklimat. Det har vi sett i fastighetssektorn också, som i och för sig har tagit lite mer paus i sin uppgång. Men det har ju inte Inwido gjort till exempel.
Vi välkomnar Per Brillio till studion, men jag vill fortsätta prata lite mer bygg. Vi snackade Byggmax tidigare i programmet också. Där är det fortsatt kämpigt. Man väntar ju på sina huvudkvartal, andra tredje, då man gör all sin försäljning. Högst osäkert om konsumenten hinner vakna innan dess. Ulf.
Nej, och det är ju faktiskt väderkänsligt också här. Och nu har det ju varit en kall april, så det är klart det är 2 månader kvar av andra kvartalet, och det är klart det kan vända snabbt vädret, och då ska det börja liksom levereras ut varor från Byggmax-butikerna. Det är det man hoppas på.
Och så sänker vi räntan första gången i maj, så att det kommer ju att ge effekt också, om inte annat mentalt.
Det åländska rederibolaget Viking Line redovisar en lägre omsättning under första kvartalet. De behöver räntesänkningar där också så vi kan komma igång med kryssningstrafiken. Jag vill nämna DNB, norska storbanken, Nordens näst största bank, i alla fall sett till börsvärde. Jag vet att Danske Bank brukar protestera när man säger så. Resultat på 12,8 miljarder NOK för första kvartalet. Det här var lite bättre än väntat. Även nischbanken Orion levererat starkare resultat och högre intäkter än väntat. Gemensamt för de här bankerna är att de också ser kreditförlusterna minska. Men med den summeringen så vill jag byta spår och på riktigt välkomna Per Brillio till studion. Du leder ju förstås VNV Global som har rapporterat. Jag vet inte hur intressant det är med rapportsiffror. Substansvärdet per aktie ökade lite grann i alla fall. Rätt mycket i SEK.
Ja.
Åtminstone. Är du nöjd med kvartalets utveckling?
Ja, det är alltid roligare när det tickar uppåt, även om det är litet uppåt, ja. Än när det tickar neråt. Men sen så värderar vi, ja, men vi har några transaktioner nu i portföljen som är liksom transaktioner. De är liksom de kan man ju ta fasta på. Annars så blir det ju modeller som ska värdera onoterade innehav, och det är ju inte en, det är mer art and science. Men det, jag tror vi har gjort ett bra jobb, och det känns som att den ska värderas lite högre än förra kvartalet, absolut.
Min sammanfattning är ju att ni har stått med öppen kimono och ändå levererat ett par försäljningar efter det, vilket borde ju stärka tryggheten kring hur ni värderar grejer i portföljen.
Ja, precis. De försäljningar vi har gjort, det har varit kring substansen. Så att det tycker jag ger ett liksom, jag känner mig trygg med vår substans. Jag tror det finns stor uppsida i den liksom över tid, men från där det är nu så tror jag den är bra.
Jag kan säga till våra panelgäster, jag har ganska många frågor om VV, men om ni vill fylla in så gör det. Om du vill prata om något annat, om makroekonomi eller liksom penningpolitik, så är det bara att släppa loss. Så här i slutet på programmet finns det inte så mycket gränser. Men jag sätter igång. Voi är ju en intressant, förstås ett viktigt innehav för er. Ni har stängt en finansieringsrunda. Räcker pengarna till break even?
Ja, men de här pengarna ska räcka till kassaflödespositivt. Och det är bra, men det är också en reflektion över att, som jag tror alla vi i det här avlånga landet ser, så är det liksom egentligen två aktörer som är kvar nu. Och så är det över hela Europa, att det är Voi och Lime. Det finns några andra, men det är de som är liksom de stora. Och då blir det lättare att ta till sig, okej, det är inte liksom 10 som konkurrerar om samma konsument, utan det är två, och då blir det liksom lite, då även från hållet lättare att se att det här är en affärsmodell som bär sig, och som med tiden också, så man ser att det här är ju liksom en integral del av städers infrastruktur nu. Och som jag tror inte, det har varit svårt att få den bilden, framförallt om man har bott här i Sverige eller i Stockholm, där man har liksom varit en väldigt konkurrensutsatt situation. Men det har ändrats. Så att nyemission som tar dem till kassaflödet positivt, de har ju liksom skurit, de har tagit bort hälften av sina kostnader, och liksom som många andra bolag gjort sig redo för att bli, eller tagit sig av egen maskin också mot lönsamhet. Så att,
jag var faktiskt i Linköping och reflekterade att det var helt andra märken i just den stan.
Så det är inte ett helt monopol som vi har, men om vi kollar över de 100 städer där vi är verksamma i, så ser man tydligt liksom att det är två som är starka.
Så jag ska vara glad att många aktörer har gått i konkurs, är egentligen goda nyheter för Voi.
Ja, liksom några har gått i konkurs, några har liksom koncentrerat sig på kanske någon stad. Att liksom en stad har en aktör som har bärighet i den staden, men de har inte bärighet liksom i att liksom vara med i upphandlingar i London, Paris liksom och så vidare.
Du har ju många frågor, men vad finns det för synergier mellan London och Stockholm?
Jag använder samma app i London och Stockholm, men det är en begränsat antal. Mm. Men de stora synergierna är egentligen kring dels R&D, att du har en större liksom intäktsmassa att investera i, ja, alla de utvecklingar som vi som konsumenter vill kräva av de här i säkerhet och liksom lätt att parkera och allt sånt där. Det är det som är kanske naturligt. Men den andra är också liksom att det är man behöver ha en verksamhet inom, till exempel, eller inom Voi som är motparten mot städer. Och där är det också synergier, för att städerna har ungefär samma krav på de här aktörerna. Och det måste du ha om du ska ha liksom, om du ska kunna vara verksam i många städer och ha stor revenue så att du kan investera i den R&D som trots allt behövs.
Oskar här är ju en väldigt aktiv inom cyklism. Vad tycker ni om elsparkcyklar?
Cyklingen? Det är ju egentligen ingen större åsikt eller ens någon erfarenhet. Jag har aldrig provat en elcykel i hela mitt liv, så att jag kan faktiskt inte säga det. Det man kan säga är ju att ur ett infrastrukturperspektiv så är det ju annorlunda att åka en elcykel i andra huvudstäder än i Stockholm. Det är mycket svårare att ta sig fram i Stockholm på en elspark eller på en vanlig cykel.
Så men det håller på att bli bättre nu.
Ja, men vi har ett gigantiskt infrastrukturproblem i Sverige när det gäller den moderna transporten. Så att det är en jättebrygga av.
Men jag som bor på Kungsholmen här, men det blir ändå blivit mer cykelvägar.
Det blir bättre.
Men det finns mer att göra.
Ja. Prova ett nybyggt bostadsområde i en kranskommun för att se hur lätt det är att kryssa mellan lyxstolparna.
Jag agree.
Ja, nej, men sådär, och det är också en utmaning för Voi. Alltså, det är en utmaning för alla som jobbar med modern infrastruktur, att vi måste få ett helt samhälle som ska vända banan lite grann.
Precis den här stämningen jag vill ha i studion. Desto mer urspårat, desto bättre. Men jag vill i alla fall prata om BlaBlaCar är väl halva substansvärdet nu. Har jag fel då?
Ja, nästan. Halva, inte riktigt. Men...
Är det problematiskt att ett bolag är så stor del av portföljen, eller är det medvetet koncentrationsresa?
Alltså, det är inte medvetet, men det är inte ovant för oss. Vi har haft situationer där vi har haft liksom 60, 70, till och med 90% i ett innehav. Och det är för att om ett innehav går bra så får det gå bra och relativt de andra. Så BlaBlaCar är en sån situation. Men det är väldigt spännande att vara i BlaBlaCar också. Den har ju liksom alla de här förutsättningarna som vi vanligtvis ser i Classifieds, i Blocket och Hemnet. Att det blir i princip ett monopol när det är så fragmenterat på demand-sidan och supply-sidan. Och så har man likviditet i mitten. Och det som vi pratade om i vår rapport också, så poängterade vi att BlaBlaCar har för första gången egentligen gjort en pressrelease kring någonting som de har gjort på kapitalmarknad. Och det brukar ju vara liksom ett startskott för att man är lite mer mån om att berätta hur det går och så vidare. Och de har ju pratat länge om en börsnotering. Så att jag tror man kan tolka det här som ett första steg mot att något sånt är på väg också. Även om det inte är imorgon.
Hur ser du på det?
Nej, men det vad säger man? Det är dubbelt. Dels så tycker vi noterade... Förlåt, nu dunkar mycket, men vi noterade, så att liksom, jag tycker inte vi ska äga aktier som är noterade. För det kan ju våra aktieägare göra själva, behöver inte vårt kostnadslag för att göra det. En sak. Men det är oftast väldigt, väldigt bra för vår portfölj när någonting börjar bli noterat. Om man tittar historiskt så har vi gått till premium. De enda gångerna vi har gått till premium, det är när marknaden har sniffat upp att det här någonting ska noteras. Och det är värderat för lågt. Och då har liksom vår aktie varit över substansvärdet. Så att den typen av... Vi mår väldigt bra av noteringar.
Du äger 14% av bolaget ungefär, va?
Just det.
Är det du som bestämmer om det ska noteras då? Eller?
Nej, det intrycket vill jag inte ge. Utan det är jag och sen så är det väl 5-6 fransmän som är i styrelsen. Så det är väl fransmännen som bestämmer, helt enkelt.
Ett annat... Kan man säga att det är Gett ett liknande bolag?
Vilket?
Gett, israeliska...
Gett är en Uber-verksamhet som är i Israel
och BlaBlaCar är mer mellanstäder förstås. Men kan du ge mig en uppdatering där? Jag tänker särskilt på omständigheterna i Israel.
Ja, nej, men det är väldigt också besynligt att prata om Gett. Därför att det liksom, i södra delen av det landet så är det liksom ett fruktansvärt krig där massor med folk dör. Men om man har det som är en faktor så är det i som det ekonomiska centret i det landet är Tel Aviv. Och där är liksom livet tillbaks till ungefär normalt. Så att det liksom i Getts verksamhet är tuffar på nu på samma liksom kassaflödespositiva sätt och så vidare som det gjorde innan den 7 oktober. Detta trots att befolkningen i hela det landet märker av krig på alla sätt och vis. Så att Gett är som ett bolag, i alla fall verksamheten är tillbaka till normalt.
Om vi ska snacka om VNV lite avslutande då. Ni har blivit färre väl, ett mer slimmat team. Har ni fortfarande möjligheter att ha en bred portfölj? Jag tänkte, eller påverkar det er förmåga?
Ja, nej, men det gör det inte, utan vi har blivit lite färre, blivit lite mer effektiva. Vi är fortfarande inte färre än vad vi var för, om vi går tillbaka till kanske 2018-19, så att och då var vi också väldigt aktiva. Men vi tog upp organisationen för den otroliga aktivitetsnivå som vi såg under ett par år här, och den är mycket lägre nu, så att då hade vi möjligheter liksom att bli lite mer, bli lite färre. Men och sen så, jag menar, bolag som mina jämför sig oftast med att man har liksom en viss kostnader, och de ska i procent av substansvärdet ska de vara en viss procent då. Under 2 har vi alltid haft. Men nu har ju liksom börsvärdet varit så mycket lägre än substansvärdet. Så att då känns det som att vi måste jämföra med börsvärdet. Och då var det också naturligt att ta ner kostnaderna lite grann. För de var liksom lite höga mot börsvärdet, även om de var låga mot substansen. Så resonerade vi.
Sista frågan då. Vi har pratat mycket om obligation i januari när ni har sålt saker så att vi kunna finansiera den. Är den kirrad nu eller återstår det någonting?
Ja, det är också, vi sålde ju en portfölj på ungefär 600 miljoner kronor till Verdein. Men vi har fortfarande en nettoskuldsättning på ungefär lika mycket. Så att vi håller på att arbeta med att sälja för ungefär lika mycket till. Som jag är Jag är absolut mycket hoppfull för att det ska vi kunna hinna göra innan vi ska betala tillbaka obligationen i januari, eller långt innan dess.
Mm. Det är väldigt roligt att du kom hit.
Trevligt för här.
Som alltid, Per Briljot. Vad tror du om börsen då?
Vad tror du?
Vad tror du?
Ja, nej, men det är det är enklare att notera i ett bättre klimat. Börja allmänt om noteringsklimatet, så där är det liksom gröna skott som man pratar om. Märker du det i din verksamhet också lite grann?
Jag märker det. Jag menar, vi gjorde en stor transaktion för oss, stor, 600 miljoner kronor. Liksom. Det hade nog inte gått för ett år sedan. Och Blablacar är tydligt på väg att noteras. Och vi håller på att sälja lite andra saker och det tror jag att vi kommer kunna göra. Så det är liksom verkligen gröna skott. Mm. Ja, nej, men och om det är ett tech, liksom, jag är ju inne i illikvida saker och går och gör saker där så borde det ju vara väldigt bra för likvida saker också. Mm,
absolut. Jag träffade många i någon form av forum förra veckan på Nasdaq när det gällde just IPO-processer och man fick prata med många som jobbar med det. Och det ser bättre ut. Mm. Däremot är det otroligt mycket mer selektivt än vad vi såklart då hade för några år sedan. Mm. Där det var en annan miljö ur ett ränteperspektiv och happy days på ett annat sätt. Då. Men det finns mycket bolag nu som bedöms av bra kvalitet som är på väg in. Mm. Och det är ju ett öppet fönster nu snarare än ett stängt fönster. Nu väntar vi bara på att vi ska...
På glänt i alla fall.
Ja, lite på glänt. Och det är lite för kallt ute än så länge då. Så att, vi hoppas att det kommer, tycker jag. Och det är ett räntesänkningsscenario så är det ju precis det här som ska trigga igång marknadens andra fas i en sån här uppgång som vi redan har triggat igång då, sen i höstas.
Men det är ändå lite märkligt. Vi är liksom, okej, nu är vi lite ner, men det är inte många procent från all time high på börsen. Men det är liksom normalt sett liksom 07 eller 2000, då var det liksom... Då följde det ju med på ett annat sätt. Liksom. Men vi är inte där riktigt än utanför liksom, storbolagsindex kan man säga.
Nej, det finns väldigt många bolag från småbolagen som är långt ifrån. Mm.
Det har varit ett storbolag.
Det är ett bra exempel på det om man tittar på den långa utvecklingen. Så här ser ju jättemånga bolag ut kursmässigt. Mm. Enormt många. Och då kommer vi tillbaka till NetInsight. Mm. Att gör man sin läxa och börjar man lära sig Technion ordentligt. Helt plötsligt om man gör läxan som investerare så finns det ju massor att titta på idag. Som inte heter Volvo, nej. Som alla äger ändå, eller Nvidia.
Mm. Ja, vi ser det också i vår liksom, lilla techvärld så är det ju liksom ett väldigt likviditetstryck till de absolut mest likvida. Mm. De här sju stora, men också Uber och så vidare, som värderas till stor skillnad mot liksom, i princip samma bolag, fast inte lika likvida aktier.
Det har ju aldrig varit en sån stor klyfta mellan bolagen faktiskt.
Och vi har aldrig haft så trevligt som vi har haft nu i studion. Min chef i kontrollrummet ryter åt mig att bryta. Ulf måste skriva artiklar. Vi ska titta på en skylt. Sista gången så tittar vi på skylten. Vi är stolta över allt vi har åstadkommit idag. Det började 07.20. Nu har vi avslutat VNV Global. Förstås 09.35 hade vi satt som starttid för den intervjun. Men ta en paus, ät en smörgås, motionera eller handla lite aktier. 11.20 är vi tillbaka. JM, följt av Afri, Aleima, Epiroc och Beijer. Jättekul att ha er med, kära tittare. Vi får tacka Per Briljot, vi får tacka Ulf Pettersson och Oskar Ekman. Själv är jag tillbaka om ett par timmar. Ha det gott, vi ses snart igen.
Tack.
Snyggt.
Välkomna sommaren med att... Res med Stena Line i sommar och gör det mesta av din semester. Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.